jag har nog varit lyckosam att råkade vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Och sen så tror jag kanske att mitt temperament passar för den här sortens investeringar.
Och vad är det för temperament?
Som du behöver vara, nej, men du behöver vara liksom tålmodig i grund och botten, tror jag. Eller vara, ja, tålmodig, patient. Alltså du behöver kunna vara lugn på något sätt. Men sen behöver du också, och det gäller ju alla investeringar faktiskt. Sen behöver du, så du behöver vara lugn, men sen behöver du plötsligt kunna vara aggressiv också. Jag tror att det har passat mig ganska bra.
Ja, han menar själv att det är hans lugn, hans långsiktighet och att han kan vara aggressiv i sina beslut som gör att han har blivit så lyckosam. Möt Erik Selin, en person som flera gånger har blivit vald till den mäktigaste i Fastighets-Sverige. Vad tror han egentligen om den konjunktur vi befinner oss i nu? Hur ser han på sin egen framgång? Hur ser han på investeringar? Och vad tycker han egentligen om bostadspolitiken? Här möter du en av de mäktigaste i Sverige. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Bopolpodden. Det här är ett samtal som kommer att kommenteras av vår expertkommentator Kent Persson. Själv heter jag Anna Bellman. Ja, det är speciella tider. Pengar är inte längre gratis och det är inte lika givet att fastighetsaffärer lönar sig. Hur tänker en av de mest erfarna, mäktigaste, mest lyckosamma i fastighetsbranschen om den tid vi befinner oss i just nu? Det ska vi ta reda på. Så jag säger varmt välkommen till Bopolpodden via länk, Erik Selin.
Hej, tack så mycket.
Och Erik, jag ställer samma fråga till dig som jag alltid gör till alla som är med i den här podden. Vad är din sinnesstämning idag?
Just idag, ja, hyfsad.
Hyfsad sinnesstämning.
Hyfsad, ja, hyfsad.
Ja, det är bra, det är bra. Du Erik, det är ju lätt att lockas till att säga att inte du behöver någon närmare presentation. Men om du ska presentera dig själv för någon som inte känner till dig, vad säger du då?
Då brukar jag väl säga att, nej, men att jag är företagare. Mest i fastighet och byggnation och sen i finans och sen i lite allt möjligt. Så tror jag att jag säger.
Du är ju företagare, vd, grundare av Balder. Köpte din första fastighet när du var 24 år, om jag är rätt påläst.
Exakt.
Hur kommer det sig att du började med fastighetsaffärer?
Så jag var intresserad av företag när jag var mycket yngre än så att jag blev det som barn. Det har varit mitt intresse sedan dess faktiskt. Så någon gång i lågstadiet så började jag klura på det där. Och hur vet jag att det var i lågstadiet? Ja, men man kan koppla ihop ibland det du har tänkt på med var man var någonstans. Då kan jag säga att eftersom jag var där jag var när jag tänkte på det, så var det någon gång i, ja, jag kan max ha gått i tvåan tror jag faktiskt. Men ja, säg lågstadiet då.
Hela livet kan man ju säga.
Så jag har klurat på företagande och investeringar och sånt där. Men inte hus tyckte jag inte riktigt då. Hade jag inte faktiskt mycket, utan det kom lite senare när jag blev så här. Kanske tonåring eller ja, sena tonåring och slissa kanske att jag var inte, jag säger att jag var 18 eller någonting. Kanske tyckte att det där kunde vara lite extra intressant, så började jag fundera på det. Och sen fastigheter och finans hör ganska mycket ihop. Det är lite samma tänk att det är tillgångarna i sig i en bank eller i ett kreditmarknadsbolag som ger avkastningen. Precis som i ett fastighetsbolag då. Och det, jag tror att det är därför man, ja, det påminner om vartannat lite grann. Och så finansierar man i kapital och skuld i olika omfattning. Men det är fortfarande mitt stora intresse, olika sorters företag och affärer och relationer.
Ja, du, som du säger, du började ju tidigt och vad jag förstår när du då köpte din första fastighet så var det ungefär till 100% belåning.
Ja, typ. Ja, ja, exakt.
Sen har du byggt upp ett bestånd som du satte på börsen 2005. Idag är börsvärdet ungefär 90 miljarder. Där du äger nästan 35%. Av kapitalet, 48% av rösterna. Jag läste att du aldrig har sålt en enda aktie i Balder.
Nej, det har jag inte.
Varför inte då?
Varför? Nej, men jag tycker det är roligt att ha dem. Nej, men det är mer ett förhållningssätt, du vet. Man ser det som sin baby lite grann och då blir det sådär. Jag vet inte, det har aldrig känts som att jag borde göra det. Men däremot har jag varit helt okej med att bli lite utspädd och så. Så att jag kan ha en mindre andel i större bolag. Gör inget, men jag har inte riktigt varit tjust att sälja. Så det har jag faktiskt aldrig gjort. Hoppas väl att det inte behöver göra det heller.
Fem gånger så har du röstats fram till den mäktigaste i fastighetsbranschen av fastighetsvärlden. Vad tror du själv gör att du har lyckats?
Tror det är en blandning av att man råkar vara på rätt ställe vid rätt tillfälle och sådär. För att mina yttre omständigheter är ju som det är. Det är inte skickligt att det händer av just mig. Utan det, så jag har nog varit lyckosam att råkar vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Och sen så tror jag kanske att mitt temperament passar för den här sortens investeringar.
Och vad är det för temperament?
Som du behöver vara, nej, men du behöver vara liksom tålmodig i grund och botten tror jag. Eller vara, ja, tålmodig, patient. Alltså du behöver kunna vara lugn på något sätt. Men sen behöver du också, och det gäller ju alla investeringar faktiskt. Sen behöver du, så du behöver vara lugn, men sen behöver du plötsligt kunna vara aggressiv också. Jag tror att det har passat mig ganska bra. Och vad ska vi säga mer? Nej, men sen är det också mycket tillfälligt som gör att du råkar träffa någon person som blir väldigt viktig för dig eller som du får väldigt mycket hjälp av och sådär. Och det kan vara skickligt, men det kan också vara ren slump att du råkar träffa någon som sen blir väldigt betydelsefull och hjälper en mycket. Jag har fått väldigt mycket hjälp av väldigt många olika personer. Men sen är det ju upp till dig själv att ta den chansen då. Om du stöter på någon som är väldigt bra så händer ju inget om inte du själv är aktiv ändå. Så att jag har ganska många gånger tänkt att hade jag inte gjort det hade jag inte träffat den. Och hade jag inte träffat den hade jag inte träffat den. Och då hade inte det hänt. Och då hade... Så man kan göra en kedja. Och hade du bara gått minsta till vänster istället för höger så kanske man hade varit på ett helt annat ställe.
Ja, så är det. Mycket är tillfälligheter. Mycket är sliding doors.
Ja, för mig är det väldigt mycket så faktiskt, måste jag säga.
Och en person jag tänker på när du säger det att andra människor har varit viktiga, det är ju din ordförande Kristina Rogestam som avgår som ordförande på bolagsstämman 3 maj. Hon har suttit som ordförande sedan 2006, 80 år gammal. Vad har hon betytt för dig och för Balder?
Jag tycker Kristina är och har varit väldigt bra. Och hon är precis lika bra nu som innan, nästan bättre konstnogra på sig. Alltså, det finns ingen avtackling som jag har märkt i hennes skärpa eller du vet, beslutskraft eller sådär. Utan det var mer att när hon blev 70 så sa vi att nu tar vi väl ett år i taget då. För förr var det lite sån här gräns att 70 och så skulle man sluta lite och så. Nu har det ju ändrat sig, jag tycker det är bra att det har ändrat sig. Men då sa vi tar ett år i taget och så har vi sagt att vi kör väl ett år till. Ja, men det gör vi väl. Men till sist så inser man att det har någon gång får man kanske ändå planera. Så att jag tror att det var kanske 1,5 år sedan att vi sa att nu tar vi den gången och nästa. Sen kanske det ändå är rimligt att byta. Så hon är väldigt bra för att hon har haft en förmåga att vara väldigt beslutsför och att vi inte har fokuserat eller hållit på med saker som inte man behöver göra i en styrelse. Ibland kan det tendera att det blir liksom frågor som kanske inte behöver avhandlas där. Jag inte ska förklara det riktigt, men det har varit alltid bara väsentliga grejer och väldigt lätt att ta beslut. Klok och bra, också bra temperament att inte bli överdrivet entusiastiskt och inte heller bli överdrivet negativ eller rädd. Hon är erfaren, hon har varit med om allt möjligt.
En sak jag funderar på, Erik, det är hur mycket låter du andra ta beslut? För jag har hört att du har sagt i en podd att man får inte köpa en friggebod utan att det är du som tar
Nej,
beslutet.
Exakt.
Låter du andra besluta?
Köp och sälj mitt beslut av fastigheter.
Där överlåter du inte till någon annan?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Men däremot så allting annat överlåter jag, kan man säga.
Och om vi då ser på de här senaste 2 åren, fastighetsbolagens börskurser har ju fallit rejält, även om många har ju hämtat sig en del, och för er på Balder så har ni ju verkligen gått betydligt bättre nu den här senaste tiden. Hur ser du på de här senaste 2 åren?
Ja, aktiekurser ska man komma ihåg svänger väldigt mycket mer än underliggande verksamheten. För det är ju någonstans, det styrs ju väldigt mycket av, det kan vara kapitalflöden, men det kan också vara av rädsla, eller det kan vara av allt möjligt. Så kortsiktig korrelation mellan fastigheter och fastighetsaktier är inte så jättebra. Så fastighetsaktier korrelerar med aktier på kort sikt bättre än med fastigheter faktiskt. Och det kan man tycka vad man vill om, men det är så det är. Och då kan du i och för sig ha nytta av det. Du kan köpa för billigt ibland och sälja för dyrt ibland. Det blir det som blir effekten. Men det är så för alla branscher och för även andra tillgångslag kan det vara så. Jag hade en gång, detta i 2008, så hade jag aktier i Lundin Oil. Och oljepriset steg. Det var uppe på $140. Idag är det 88 typ. Alltså, och detta är ju då 16 år sedan. Så tänk vad hög oljan var då. Men den aktien stod liksom och stampa. Så jag tänkte, hur är det möjligt? Och sen kom jag på att men jag har ju ingen olja. Jag har en aktie.
Ja, det är lätt att glömma det där.
Alltså det kan vara en väldigt frikoppling då. Och Balders värdering har du också ofta, så tittar man vad är börsvärde mot substansvärde. Det är ganska vanligt att man tittar på det. Ibland tittar man på intjäning också. Men. Och då har vi haft som högst värdering att börsvärdet har varit 2,5 gånger substansvärdet. Och jag har för mig att den lägsta värderingen var 0,22 eller någonting sånt där gånger substansvärdet. Så då har du så att säga en faktor 11 i värdering. För det har ju varit samma bolag och samma ledning och vi har gjort samma, så ingenting annat har ju ändrat sig då. Så kan man säga att humörsvängningen då är liksom faktor 11. Det är ganska fantastiskt, inte det?
Mm, väldigt, väldigt stor skillnad. Men om vi tittar på läget som är, ja, så kommer det alltid vara att det skiljer så mycket. Men vad tror du, liksom, är det värsta över nu när vi pratar om den här krisen som har varit? Vad tror du själv?
Det vet man aldrig. Nej, det vet man aldrig. Jag fokuserar mer på att försöka göra så bra som möjligt varje dag. Och egentligen inte gissa för mycket på vad som händer i framtiden. Det är väldigt, 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 väldigt svårt. Men om man ändå gissar skulle man väl tro att det lugnar sig. Det verkar som att räntan har toppat och kanske sänks. Ekonomin har klarat sig bättre än vad man kunde befara. Det som har gått ner är ju byggindustrin och viss konsumtion och sådär. Men annars har det ju gått ganska bra. Eller går ganska bra.
Mm, om du jämför den här krisen med andra kriser, du har ju varit med om
helt
några
olika
stycken.
Ja, jag går inte jämföra
90-talskrisen betydligt värre.
90-talskrisen var ju, jättemycket värre. Och även 08-krisen var ju mycket värre på det sättet att det var en global systemkris. Man visste inte var det skulle sluta. Och det var väl i sista hand att Federal Reserve och sen ECB till sist gick ut med lite eftersläpning, för sen kom ju skuldkrisen i Europa. Men att Fed var så beslutsam tror jag var extremt viktigt där 09, understödd av presidenten och alla. Och sen att ECB, när det sen blev skuldkris med Grekland och allt det, har glömmer man ju snabbt bort, men det var ju ett par år efter, att till sist går Draghi ut och säger I do whatever it takes. Och då vet man att centralbanken vinner alltid om den vill. Så det var ju en slags kris. Och 90-talet var ju en helt annan, när vi gick från liksom valutaregleringar till avreglerat och värdena gick upp så extremt mycket. Och så fick vi då 3 år med negativ BNP-tillväxt. Det har ju inte hänt, tror jag, i ett land knappt ens under krigstid. Så att, och banksystemet var inte rustat den här gången, och banksystemet är superstarkt. Och, så jag vet inte, jag tycker inte det finns egentligen inga likheter, snarare än att det finns likheter. Helt olika.
Är det någonting du har lärt dig ifrån den här krisen som har varit nu?
Mm, ja, det tror jag. Man lär sig alltid varje dag i målsättningen.
Någonting du vill avslöja?
Nej, jag kan nog inte peka på en grej just bara, nej. Men jag har nog blivit påmind om att dels är det bra att öva på kriser, för det är lättare att göra något man har övat på det än om man aldrig har övat på det, så det är ju en skillnad. Jag tror ofta det är viktigt att reagera ganska fort, för det är lätt att skjuta upp saker, för att man kan ha sagt att man ska göra på ett visst sätt, eller lovat någon, eller uttala sig med säkerhet hur saker och ting ska bli, och det kan ju vara jobbigt att bara vända 180 grader då. Men sen tror jag att man ska vara beredd på att det alltid är lite olika. Vissa mönster finns, men sen är mycket unikt varje gång det sker sådana här stora förändringar.
Jag tänker på en av dina kollegor i branschen, om man får kalla honom det, Sven-Olof Johansson, som är vd för Fastpartner, som också har varit med här i podden tidigare. Han brukar ju säga att det är roligare i tuffa tider. Håller du med om det?
Nej, jag vet inte om jag håller med om det, men jag tycker att det är mer utvecklande. Motgång är ju utvecklande, kan jag tycka, och framgång kan vara ganska farligt och i vissa fall till och med negativt, för att man ser ju exempel på att folk kan få lite konstiga beteenden och uppföra sig lite sämre på grund av framgång, och ibland också få en lite för stark självbild. Så att det är utvecklande med motgång om man orkar ta sig igenom den. Det är såklart, det får ju vara det tillägget. För gör man inte det så kan man inte säga att det är så bra.
Du gick ju själv in i fastighetsbranschen som 24-åring då under 90-talskrisen. Går det att göra den resan idag, tror du? Som 24-åring? Bygga upp ett Balder igen?
Ja, det borde ju gå.
Mm. Om man har tålamodet och är aggressiv ibland.
Det borde det göra. Jag tror det måste vara tålamod, och precis, du ska vara tålmodig och så ska du vara aggressiv ibland, exakt då. Och hålla på länge.
Mm. Långsiktigheten. Och tittar vi då på er, Balder, ni är ju lite speciella bland fastighetsbolagen i och med att ni investerar i väldigt många olika typer av fastighetsslag, bostäder, kontor, hotell, industri. i Sverige, Finland, Danmark, en del i Norge, ni har också innehav i Tyskland och England. Men den här senaste tiden så har ni inte varit så speciellt aktiva med investeringarna. Hur har du tänkt?
Nej, vi har fokuserat på att färdigställa alla pågående byggnationer och det har funkat generellt väldigt bra. En del behåller vi, en del säljer vi, det har också funkat bra. Och sen har jag tyckt att marginalnyttan av att investera nu är väldigt liten i relation till vad det kan ställa till om man gör för mycket nu när det ändå är lite känsligt läge. Så därför har vi inte på samma sätt som innan kanske kunnat, ska man säga, dra nytta av att det är lite oroligt. För det har historiskt jag kunnat ha lättare att flytta fram positionerna då. Men den här gången blir det inte riktigt så. Det är mer att bevara och att, för att händer inget särskilt och vi gör det vi gör så blir det så bra ändå. Så att därför skiljer det sig lite grann. Eller ganska mycket på ett sätt då. Tills vidare gör vi inte så mycket helt enkelt. Och sen kan man säga hur länge tills vidare. Ja, det vet ingen. Det vet inte jag heller. Mm. Men tills vidare tror jag det är klokt att vi gör bara finputsningar. Vi kan köpa något och sälja något. Men jag tror inte att det blir någon större förändring tills vidare.
Nej, när du skrev vd-ordet inför Q4 här 2023 så skrev du att inga byggstarter av bostäder är planerade för 2024.
Nej.
När planerar ni att byggstarta igen?
Det vet vi inte. Men inte i år. Det kan inte uteslutas att man gör det i 25. Alltså, för man ska inte säga för mycket, du vet, det kan ändra sig fortare än man tror. Ofta tenderar man att tänka att det ska vara som det är. Så är det bra så ska det fortsätta bra, är dåligt ska fortsätta vara dåligt och lala, man är lätt där.
Men om det blir de här kommande räntesänkningarna som du sa att det kanske blir nu, kan det då vara möjligt med?
Då kanske det kan ändra förutsättningarna nästa år, jag tror inte i år va. Alltså, oavsett så känner jag att det är bättre för oss att vänta lite för länge då. Det är ingen, det man avstår genom att vänta är väldigt lite, skulle jag säga, i vårat fall. Så vi har mycket bättre, kan jag tycka det är bättre att vänta lite för länge då. Så kan vi i så fall hellre göra mer senare än att vara lite för tidig. Och i år tror jag inte på något. Nästa år är för tidigt att säga att det blir eller inte blir. Det vore inte begåvat. Vi får ta det då.
Ni har genomfört en ny emission. 52 kronor som ligger ganska långt under substansvärdet som då var någonstans 85-90 kronor. Ni beskrev den nya emissionen som framgångsrik. Var det verkligen framgångsrikt?
Ja, det var ju en köpare AMF på hela emissionen. Så det var ju bra i sig och det var ju, vi gjorde den på börskurs. Så det var ju också bra, men det hängde ihop med att vi ville betala en hybrid. Och om vi inte då hade tagit in eget kapital, då hade vi tappat eget kapital på den andra hybriden vi hade utestående. Och de 1,8 miljarder gav i praktiken 4,3 eller någonting sånt där i kapital. När man tittar på rating, det här är ju liksom lite abstrakt då. Men det var egentligen anledningen att vi hade ett finansiellt instrument som vi antingen kunde hantera genom equity eller bara inte hantera. Och då tror jag att när man vägde ihop hela allt det där så tror jag att det var ändå rätt att göra det. Men det var ju alldeles för billigt. Men det är bara att gratulera AMF. Det är en fantastiskt bra investerare och de är väl värda att tjäna massa pengar. Jag är jätteglad om jag kan fortsätta att tjäna massa pengar åt AMF.
Du har ju varit inblandad i två andra uppmärksammade affärer i år. Dels det privata köpet av en portfölj från Oscar Properties som banken inom citationstecken tvångssålde där du köpte fastigheter som var värderade till 3 miljarder men du köpte dem för 2,2 miljarder. En bra affär.
Det får vi se.
Mm, nu får vi se. En annan affär. Ja, precis. Det är långsiktighet även där. Och sen har du också köpt Strandvägen i Stockholm från pressade kvaliteterna som Thulia gör. Hur var den affären?
Den dök upp på en lördag när jag låg i soffan. Så fick jag ett sms om vi kunde höras. Då tänkte jag att då får vi ringa. Och då var det att de höll på med någon, vad heter det, rekonstruktion tror jag. Det, att man liksom omstrukturerar bolaget. Att han då kanske ville ha en köpare som kunde ha ganska snabba beslutsvägar. Och då när vi tittar på helheten och hur det såg ut där så kände jag att det kan nog ändå vara rimligt. Det där är ju inte jättebilligt såklart då. Men man kan säga att det är billigare än vad det var innan. Och på lång sikt så tror jag att det där blir bra. Och sen är det massa andra detaljer i det. För det är inte en fastighet, det är fyra fastigheter. Det är massa olika saker som gjorde att det här ändå skulle kunna vara okej, totalt sett då. Så det är många olika parametrar och avtal och avtal i fastigheterna.
Man pratar ju en del nu i branschen om distressed deals, att det händer en hel del snabba affärer nu. Vad tror du kommer att komma fler sådana affärer? Kommer vi se mer av det framöver?
Små saker kanske, men jag tror inte särskilt mycket. Det verkar inte så.
Ett annat projekt, Erik, som du är inblandad i, det är ju Karlatornet. Vi var där och besökte Ola Serneke nyligen. Vad skulle du säga? Vad betyder det?
Ja, när var du där då? Ja,
det är några veckor sedan bara.
Hur länge
det är bara
har
några
du
veckor
där?
Sedan. Ja. Mm-hmm. Här i,
bra.
I början på mars. Ja, det var fantastiskt. Så jag fick besöka en av visningslägenheterna där och det var ju helt fantastiskt, måste jag säga. Mm. Han berättade ju då att det tog ett tag innan du gick in i Karlatornet. Varför då? Ja. Var du inte övertygad i början?
Nej.
Vad var det som övertygade dig då?
Nej, alltså från början tyckte jag att det var för stort projekt, för komplicerat, och att Balder var för litet för det. Men när vi gjorde affären, så att det var 2020, så visade Ola ett mejl att han hade mejlat mig 2012 första gången om det där. Det hade inte jag något minne av, men det kunde man ju se på mejlen. Och sen, nej, så jag tyckte det var för stort och för komplext. Men sen körde de ju igång det. De hade ju först, tror jag, en rep som partner och sen var de på väg att få, vad heter de då, Oaktree. Och sen blev inte det och pandemi och hit och dit. Men då hade de ju ändå hur som helst gjort grundläggning och kommit upp en bit. Och grund, när du bygger en skyskrapa i Göteborg, kan ju vara, tror jag i alla fall, skulle kunna ha liksom varit väldigt, hade det gått fel där hade det ju varit enorma pengar som man hade, så att säga, förlorat på det, så att risken var ju ändå mindre. Och sen hade de då upphandlat stora delar av bygget till fasta priser, så den risken var också mindre. Och sen hade de sålt typ 70% kanske eller någonting. Så försäljningsrisken var ju också väldigt mycket mindre, så då kunde de liksom avgränsa byggrisk, försäljningsrisk och den farliga grundläggningsrisken. Och då kände jag att det här blir lite enklare att greppa för mig då. Så det underlättade. Sen var vi först inne på, så först var det Karlatornet. Och sen sa jag till Ola att jag kanske vill titta på hela Karlastaden, för då insåg jag för ett tag att om man bara äger i en fastighet så kan du få konkurrens av de grannfastigheterna plötsligt. Så hur blir det? Och Ola var ju liksom snabb och sa att nej, vi kan titta på hela. Så då kollade vi på hela Karlastaden, men då kom jag tillbaka till mina gamla tankar på att nej, men det här blir också så stort och svårt och komplext. Så vi kan säga till Ola igen att nu får jag nog ändra mig tillbaka här, att vi bara titta på tornet i alla fall, som vi redan hade börjat med. Och sen föreslog jag helt enkelt en affär som byggde mer på att vi är finansieringspartner i stor del. Och det kan man göra om du vet att du har ganska mycket låsta parametrar. Så var inte det så konstigt för dem heller, för de visste att vi har ju den här försäljningen och den här byggkostnaden. Så resultatet kunde du liksom ändå gaffla in inom ett intervall. Och så satt jag och funderade och kom fram till att så här skulle jag kanske kunna göra. Och så skulle jag träffa Ola. Och sen precis innan han kom så ändrade jag mig lite grann. Och så la jag ett förslag som han sa ja till. Hade han sagt nej så hade det inte blivit.
Nej, det hade inte blivit. Men precis som du beskriver så är det ganska, det är en komplicerad affär. Eller en komplicerad byggnation. Blir den här affären lika bra som du tänkte när du gick in?
Ja, den blir ju med sannolikhet exakt som jag tänkte. Eftersom vi har haft en, du vet, en förutbestämt resultat på den. Och nu är huset klart om några månader, så är det svårt att se vad som ska hända nu som ändrar på det. Det är nästan inte möjligt, tror jag. Så det får vara något väldigt, väldigt konstigt då.
Kommer du själv köpa någon lägenhet i tornet som Ola?
Inte just nu. Nej, inte just nu. Nej, inte just nu. Du då?
Nej, jag har inte tänkt att flytta till Göteborg än. Vi får se. Gör jag det, då en liten övernattningslägenhet vore inte fel. Nej, det var väldigt, väldigt läckert.
Härligt.
Du, om vi ska titta på det här med fastighetsinvesteringar och vad det är som skapar avkastning på fastigheter ur ett längre perspektiv. Vad skulle du vilja säga? Vad är det egentligen som skapar avkastning på fastigheter?
Det är att ekonomin går bra där fastigheten ligger. Så egentligen landets ekonomi eller regionens ekonomi. Du kan ju ha ett land med olika utveckling i olika regioner. Men husens värde bestäms ju helt av inhemsk efterfrågan eller köpkraft. Så går Sverige bra eller Göteborg bra, så kommer lägenhet bli dyrare i Göteborg. Och går Stockholm bra, så blir det dyrare på Strandvägen när åren går. Och det är den långsiktiga trenden, styrs ju av underliggande ekonomi. Och så kan du ha att det tillfälligt går lite snabbare än trenden, exempelvis då att du har väldigt låga räntor eller att du har skatter som är gynnsamma eller att det finns lågt byggnation. Och så kan du ha att du kommer lite under trenden på grund av kanske tillfälliga faktorer som också kan vara skattebyggnation, tillfälligt svagare BNP än trenden och sådär.
Och om du då jämför Sverige då exempelvis då med Finland och Danmark, hur tror du de olika marknaderna kommer att gå framåt?
Om du tänker lång tid framåt då? Det är också väldigt svårt att gissa, därför att allt kan ju ändras. Faktiskt just nu kan man ju tycka att Danmark sticker ut och sköts fantastiskt bra som land. Och Norge är ju svårt eftersom du har sådana enormt mycket rikedomar i energin. Så det är liksom lite svårt att veta. Ja, där har du ju en faktor som kan spela väldigt stor roll. Om energipriserna håller sig så får de in fortsatt sådär otroligt mycket pengar. Och sen lär de ju hitta mycket, mycket mer olja och gas om de bara letar. Och de hittar ju hela tiden nya fält. Så det är ju lite joker hur just den är. Men Danmark ser onekligen otroligt bra ut, inte minst Köpenhamn. Det är riktigt bra gjort. Men sen kan man säga, det kan ju också vara så att det som släpar lite Sverige då. Då kanske det finns möjlighet att vi rycker upp oss lite. Och får en starkare utveckling eftersom vi har ett sämre utgångsläge. Som man vet katten aldrig. Jag tror nog alla fyra blir bra över tid. Svårt att gissa på vem som är bäst. Väldigt svårt.
Man hör ju lite nu om att utländska investerare är lite rädda för svensk fastighetsmarknad. Så alla de här utländska investerare som har varnat för den svenska fastighetsmarknaden, har de haft rätt, tror du? Har de rätt att vara rädda för att investera här?
Nej, tror jag inte. Det är ingen fara för dem att köpa lite hus här.
Kommer de att börja göra det igen? De var intresserade för ett tag sedan.
Det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte det. Jag tycker inte det spelar jättestor roll heller faktiskt. Om de köper här eller inte, det kan lika gärna bero på vad de hittar någon annanstans, du vet. Så att man tycker Sverige är okej, och så kommer de plötsligt på att ja, men något annat land, vi säger Spanien hittar vi på. Det är jätteintressant, och köper man kanske inte i Sverige för att man gillar något annat bättre, inte för att Sverige inte är bra. Om du är på de här globala jättefonderna, du vet, BlackRock och sådana här som är, vet, världsomspännande. De tittar ju på hela jordklotet, skulle jag tro. Kanske i Europa som är en marknad då. Amerika än och Asien än, kanske. Men en del är ju helt globala till och med.
Om vi tittar på obligationsmarknaden, skulle du säga att det är en riskpremie på alla svenska fastighetsobligationer om man tittar på osäkerheten om SBB, Heimstaden?
Ja, jämfört med europeiska är det fortfarande riskpremie, ja. Mycket mindre än innan förvisso, men det finns fortfarande.
Vad krävs då, tror du, för att ett bolag ska kunna använda obligationsmarknaden över tid utan att man tar stora risker, refinansieringsrisker?
Nej, det kan man göra. Det gäller bara att du har lite marginaler hela tiden, eftersom obligationsmarknaden är mycket mer volatil. När den är stark är den otroligt stark, och sen kan den plötsligt nästan upphöra. Så det gäller att du har marginaler som låntagare, så att du inte är beroende av att kunna använda den exakt hela tiden. Det tror jag. Och att du har lite spridda förfall och sådär, så att även om du någon gång får låna lite dyrare, att det inte påverkar din genomsnittliga upplåningskostnad så mycket, då är det ju ganska hanterligt. Men långsiktigt tror jag nog ändå att obligationsmarknaden kommer vara bra för lite större bolag. Det är nog ändå rimligt att tro det faktiskt. Och ser man svensk obligationsmarknad nu, är ju ganska bra faktiskt. Kommer tillbaks väldigt starkt. Den är inte så stark som innan, men den är ändå helt okej.
Precis som vi pratade om förut, det är ju otroligt stora svängningar i fastighetsbolagens aktiekurser. Det är också stora svängningar i obligationsvärderingarna. Kan man göra något för att minska det?
Det tror jag inte. Det här är mänskligt arvsanlag. Att vi agerar i flock. Och det tror jag inte vi kan ändra. Det tar tusentals generationer. Nej, jag tror aldrig att det ändras faktiskt. Det kommer alltid vara så. Sen kan man förvånas över det, att det alltid är så. Så tänker man, är vi inte smartare än innan? Men det är vi ju inte. Utan det blir så, när en reagerar så reagerar nästa. Sen gör den tredje, sen de första två gör något. Och sen så är det så. Visst, någon plötsligt kom på att, men oj, nu har det kanske gått för långt. Jaha, tycker du att det har gått för långt? Ja, men då kanske jag också börjar titta. Och sen börjar nästa. Så där kommer det alltid vara. Jag ser inte att det ska kunna ändras.
Är det mer flockmentalitet, skulle du säga? Är det en större flockmentalitet i fastighetsbranschen än i andra branscher?
Nej. Det är precis samma överallt. Det kan lika gärna vara att du kollar på fraktrater eller guldpriser. Eller, alltså du vet, det kan vara vad som helst, kryptovalutor. Alltså, det är alltid samma fenomen, att plötsligt dras alla till någonting speciellt. Och då blir det väldigt, väldigt, väldigt liksom eftertraktat. Och sen eftertraktar man det för att alla andra eftertraktar det du kallar social proof. Om alla andra gör det så borde jag ju göra det. Och har jag fel så har jag ändå alla andra fel. Och då gör det inte så mycket att jag har fel, så att den tror jag faktiskt aldrig man kommer undan, att det kommer vara större svängningar kortsiktigt än vad som är motiverat av långsiktiga underliggande värden. Jag tror faktiskt alltid att det kommer vara så.
Som du sa, du är ju också i fastighetsbranschen, men också i finansbranschen. Är det ett bättre sätt att få en mer stabil avkastning genom att vara ägare i Norion än att äga fastighetsaktier? Vad tror du?
Ja, jättesvårt att gissa på faktiskt. Ja, bank kanske ändå svänger mindre än fastighet. Ja. Kanske, jag vet faktiskt. Det är svårt att säga. Ja. Bra fråga. Jag får nog säga att jag inte vet.
Och om jag då ställer en mer specifik fråga. Vilken aktie köpte du senast?
Ja, det var nog Norion sist, tror jag. Den måste ju insynsrapportera, så det är ju ingen hemlighet när jag köper det.
Nej.
Det är nog den sista, för det var väl någon vecka sedan, tror jag, kanske. Visst. Ja, det var den sista. Men jag gör inte jättemycket affärer i antal. Så att det är inte så att jag gör det varje dag. Så.
Det är mer rejäla affärer när du väl gör dem.
Ja, eller inte. Det kan vara vilket som.
Om vi då tittar på branschen och på allt som händer här nu. Nu kommer inte ni att byggstarta något i år, eventuellt nästa år. Hur förhåller du dig till bostadspolitik? Det är många som är med i den här podden som tycker att det händer för lite politiskt. Vi vågar inte byggstarta eller att det ska ske någonting just nu. Hur ser du på hur politiken hanterar det här?
Jag tror att det är på ett sätt svårare att vara politiker än vad man kanske tror i första anblick. För du har hela tiden den här övervägningen att man kan se att något är långsiktigt rätt. Men å andra sidan, om du förlorar nästa val på att göra det, så ska det ju mycket till att du tar ett beslut som gör att du aktivt kommer bli av med jobbet mer eller mindre då. Så det är inte så lätt, tror jag, om det kanske verkar. Så har den här konstiga blandningen av kortsiktiga röster och popularitet och vad som är långsiktigt bra för samhället. Den är inte så himla enkel. Och det är också svårt om du tänker att ja, vi gör det här beslutet, det är långsiktigt bra för samhället. Och man kan vara ganska säker på det. Men om du kan peka ut kortsiktiga förlorare, då är det också politiskt väldigt svårt. Och det behöver inte vara just bostäder eller fastigheter. Det kan vara att du lägger ner en statlig företag, varv som fanns i Göteborg och så där liksom. Men då kan du visa massa kortsiktiga förlorare. Alla de här blir av med jobben och hur ska det gå och si och så. Men för samhället är det kanske bra att man omstrukturerar. Men hur ska man ta på det och säga att jo, ni blir av med jobben här, men by the way så kommer BNP öka 0,1% snabbare. Det kan ju ingen läsa av i alla fall och ingen kan känna det och ingen kan se det liksom. Att känns det lite bättre här idag, för nu har BNP gått upp en tiondel. Jag känner mig lite mer nöjd. Det kommer ingen tycka. Därför är det inte så lätt. Så det finns nog väldigt mycket som de flesta vet att man borde göra, men det kommer inte vara så lätt att göra det av de här anledningarna.
Men finns det något du skulle önska att politikerna gör i den situation som är just nu?
Jag tror enda chansen är att alla är överens om det, så att inte det blir någon fråga då, så att inte man kan använda det i nästa val eller kortsiktigt då, att och jag vet inte hur det ska gå till riktigt, för det är ju en stor, alla berörs av boende, så att det är liksom, det är inte lätt att ta någon position där som äventyrar dina röster, det är faktiskt inte det.
Nej, och blocköverskridande överenskommelser kan vara svåra att få till, även om det är det alla önskar.
De har försökt, alla önskar nog det, och de försökte ju för ett antal år sedan med det där, men sen det räcker ju att någon hoppar av och då är det liksom svårt, för att om en hoppar av och kan kritisera alla andra, då blir det liksom, kan han eller hon då få massa röster? Och nej, det är inte enkelt. Men jag tror att egentligen är det väl ganska givet att man borde ha mindre regelkrångel. Jag tycker man ska ha mer lokal demokrati. Kommunerna skulle få bestämma själva. Egentligen inte ha 100 andra instanser. Att det är max en, skulle jag säga. Där alla kan göra fel. Det måste kanske finnas en instans om du tycker att du blir felbehandlad. Men inte som det är nu, att alldeles för många kan tycka om allt möjligt och överklaga och orsaka kostnader på hundratals miljoner på ett projekt och sen liksom finns det ingen konsekvens om du gör det, även om det bara är på tinkiv mer eller mindre då, va? Så det tror jag är en sak, och sen att man skulle kunna marknadsanpassa att om du vill efterfråga en viss lägenhet, ja men varför kan du inte fyra den av mig då? Varför ska det vara regler som förbjuder oss från att göra det? Inte du och jag myndiga nog och ändå kunna fatta ett sånt beslut. Så det finns ju ganska mycket saker som jag tror alla inser att så är det, men hur ska du införa det? Jag vet inte. Det är inte kanske bra för samhället, men jag ser inte hur man ska ändra på det.
Nej, det politiska systemet är svårt. Vi får försöka anpassa oss under tiden.
Men det är väldigt svårt, men det är alltid lätt att kritisera. Nej, men det finns ju inget enklare än att kritisera andra, det är ju lätt som helst. Men det är bara att sätta sig in i, hur skulle jag göra själv? Och brukar jag alltid komma fram till att jag hade nog klart inte gjort det bättre heller, eller det är inte varit så himla enkelt, va? Så det är lätt att kritisera. Och sen kan det till och med vara så att lite större aktörer som vi exempelvis skulle kunna gynnas av det här, för att vi kan ju ha massa planer igång samtidigt och driva det, och något går igenom, något går inte igenom och sådär. Vi kan ju liksom hantera det. Det är nog värre om du är mindre, så kanske du har ett projekt. Och, ja. Så det kan ju till och med vara gynnsamt för vissa, även om det inte är bra för samhället.
Så om jag tolkar dig rätt, det handlar om inte att klaga och skrika, utan att snarare se vad kan jag göra i den tiden som är nu?
Ja, det tror jag är mycket mer konstruktivt faktiskt. Det andra kommer inte hjälpa. Jag kan ju säga vad som helst, kommer inte ändra någonting ändå. Helt onödigt. Det är bättre att fokusera på det lilla jag kan göra för oss.
Och det är inte så lite. Du har lyckats bra och kommer förmodligen fortsätta att göra det. Det var väldigt intressant att höra dina tankar, Erik.
Tack så mycket.
Stort tack, tack för att du var med i Bopolpodden.
Tack så mycket. Tack, hej.
Ja, då har vi hört samtalet med fastighetsmagnaten Erik Selin, Kent Persson, vår expertkommentator. Vad säger du om det här samtalet?
Ja, men det var ju ett spännande samtal att lyssna till, tycker jag. Erik Selin är ju i den delen väldigt ödmjuk i att ägna sig åt investeringar. Är en ganska svår verksamhet, fastighetsinvesteringar, och att det handlar väldigt mycket om att ha tålamod och vara långsiktig. Samtidigt är han ju väldigt tydlig att när möjligheterna kommer, då gäller det att vara aggressiv och kunna ta snabba beslut. Och det ligger väl också i då den delen som ni pratar om. Vem är det som tar besluten egentligen när det handlar om transaktioner? Och då var han ju otroligt tydlig. Det är han själv som tar alla beslut när det handlar om både köp och sälja fastigheter.
Ja, det överlåter han inte till någon annan. Är det en del av framgången, tror du?
Ja, det tror jag att det är. För att han är nog väldigt noggrann i sina affärer, sina transaktioner. Och min bild är att han gör inga affärer som är dåliga. Utan han är väldigt noggrann, gör affärer som är bra för honom och Balder. Och därmed vill han också sitta på beslutskraften själv för att kunna avgöra det och känna en trygghet i att beslutet är rätt.
Han är ju också lite ödmjuk i sin framtoning, att det handlar mycket om att finnas vid rätt tillfälle, vid rätt tidpunkt, och att han har haft tur i mycket. Är det verkligen tur han har haft, tror du?
Så han är ju rätt i den delen att livet är ju rätt mycket av en slump. Samtidigt är det ju lite grann som Ingmar Stenmark sa, att man kan ju inte ha tur varje gång. Så att har man varit med och byggt upp ett sånt stort fastighetsbolag som han har gjort, så är det inte bara tur och slumpen att han har befunnit sig på rätt plats vid rätt tidpunkt, utan hans långsiktighet i kombination med risktagande. Att också våga ta beslut vid rätt tillfällen, och då handlar det rätt mycket om, och det snuddar han ju vid, det är ju att när förutsättningarna ser som sämst ut kanske, då kanske då man gör de bästa affärerna. Och det är ganska få som har beslutskraften att våga det och finansiering. Men han är ju en av dem som över tid har lyckats med det. Så att ödmjukheten tycker jag är fin. Till delar är ju så att livet består av lite slump, men i kombination med också en möjlighet att kunna ta beslut och ha en tydlig inriktning. Det gör att det blir starkt, och det har ju han sannoliken haft under alla dessa år.
Häromdagen kom ju listan över Sveriges dollarmiljardärer, där ju Erik är på den listan plats 14 om jag kommer ihåg rätt, och mycket på grund av att just aktien Balder har gått så otroligt bra. Vad tror du det gör att just Balder är ett sånt starkt bolag?
Det har ju Balder funnits länge på börsen, och han pratade lite grann också om börsen och att det är inte en riktig spegelbild av aktiens värde och fastighetsbolagens reella tillgångar. Och så är det ju, börserna har ju ett litet annat humör. Däremot är det så att det är riktigt långsiktigt, och det är ju han. Då kommer du att kunna bygga upp en förmögenhet, och han har lyckats med det. Så att återigen, det är långsiktigheten, tålamodet och kraften att ta beslut när du verkligen ska göra det. Det är nyckeln till framgång.
Vi avslutade ju samtalet med att prata om bostadspolitik, att han menar att det är svårt att vara politiker och att när man är en aktör på den här marknaden så får man lite finna sig i att läget ser ut som det gör politiskt. Vad säger du om hans syn här?
Jag tycker han har rätt i den delen, att politiken har ju utvecklats till att bli allt mer kortsiktig. De kortsiktiga politiska målen handlar ju väldigt mycket om att genomföra sin politik under en mandatperiod för att kunna bli omvald. Det kanske är naturligt, men jag tycker också att politiken har tappat bort långsiktigheten. Vilka beslut krävs för att det ska liksom gynna tillväxt eller samhällsutveckling? Alltså bortom mandatperioderna. Och där gör han helt rätt analys att det orkar inte politiken av att ta de besluten. Och för vår bransch, fastighetsbranschen, är det djupt olyckligt. Vi skulle behöva ha på plats långsiktiga reformer som skapar bättre förutsättningar. Och hans analys är att det kommer förmodligen krocka lite grann med väljarnas intressen och att det därmed blir svårt för politiken att kortsiktigt visa uppsidan. Där har han rätt, men politiken måste orka det. Och då kan jag också tycka det att Erik Selin är en av Sveriges tyngsta fastighetsägare och därmed också skulle kunna vara en av Sveriges tyngsta opinionsbildare. Han skulle kunna vara lite tydligare i sina uppfattningar i vad som krävs för förändringar för att bostadsbranschen och fastighetsbranschen skulle kunna gå lite bättre.
Så du skulle önska lite mer från honom när det gäller vad han uttalar sig om?
Ja, det tycker jag. Jag tycker att han skulle kunna ta lite större plats i det offentliga samtalet om vilka förutsättningar den här branschen behöver, vilka utmaningar vi står inför. Och det ska jag generellt säga att jag tycker att branschen skulle behöva bli lite bättre på att faktiskt förklara hur förutsättningarna, utmaningar och lösningar ser ut. Jag tycker att branschen generellt är lite för defensiv och ungefär med det som Erik Selin svarar att det är liksom ändå ingen idé att försöka påverka politiken för de kommer ändå inte lyssna på oss för att de vill bara vinna val. Min bild är ändå att det går att samtala och påverka politiken om man vill, men då måste man också ta det utrymmet.
Mm. Då får vi ge den uppmaningen både till Erik och till andra i branschen att ta utrymmet att föra samtal med politiken. Stort tack Kent för din kommentar. Tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Vi sänder ju 2 avsnitt i veckan på måndagar, ett sånt här fördjupat samtal, och på fredagar då har vi veckans Aktuellt med det senaste som har hänt, skrivits om i media under veckan. Så jag hoppas att du har en bra vecka och att vi hörs på fredag igen.